Hej, det är jag som är Maria Sundin. Det här är det första av de samtal som jag kommer att ha med personer inom ridsporten som jag tycker är intressanta och roliga att prata med. Vi kommer att prata om träning och vi kommer att prata om mental träning som är det jag jobbar med. Och jag hoppas att ni kommer tycka att det här blir lika spännande som jag. Den första som jag ska träffa idag, det är Linda Hed som är hoppryttare och har varit i svenska landslaget sedan hon red ponny och sen fortsatt varit framgångsrik som junior och young rider och sedan under ett flertal år även som senior. Hon var bland annat reserv till OS 2008. Hon har tagit 7 SM-medaljer och hon satsar fortsatt framåt med sikte nu på OS 2021. Så välkommen säger jag till Linda Hed. Den första frågan som jag vill ställa till dig, det är hur tänkte du och hur drömde du när du var ung ponnyryttare en gång och ville erövra ridsportvärlden?
Jag tänkte nog som de flesta ponnyryttarna gör idag, och jag skrattar åt det när jag hör det, men jag skulle ju mer eller mindre erövra världen, och jag skulle ju rida OS och jag skulle ju hoppa alla de största tävlingarna som gick i världen.
Ja, det var väl en bra tanke då.
Jag funderade väl inte egentligen på hur det skulle gå till, utan bara att det skulle bli så. Jag tror även så här efteråt att det är det som har gjort att jag har kommit så långt som jag har gjort. Men som jag sa inledningsvis, så tror jag också att jag skrattar lite åt när jag hör yngre ryttare prata om det här och säga att jag ska rida OS och jag ska göra det och det och det. Och då tänker man så här, stackars dig, du har ingen aning om vad detta kommer innebära.
Nej, men samtidigt har du ju, som jag tror, så tror jag ju att du har väldigt mycket, precis som du själv säger där, att du har väldigt mycket nytta av att du faktiskt hade den här bilden och du hade den här visionen av att det kan jag göra. Det finns egentligen ingenting just nu som hindrar mig från att göra detta. Och sen är det ju naturligtvis så att de flesta kommer ju fram till någonstans under vägen att de vill ju inte det här egentligen. Ja, de skulle gärna vilja rida OS, men de är inte beredda till det som krävs helt enkelt. Men det tycker jag inte hindrar att man har den visionen och den drömmen från början. Och det är ju precis det som du säger, att det kan många gånger vara det, att du har haft den kvar någonstans, eller hur?
Ja, och det är ju många gånger när jag tänker tillbaka till det, så har jag hoppat 160-klasser med hästar som jag idag aldrig skulle startat 160 med.
Nej.
För att jag inser idag att den där hästen hade ju ingen absolut kunskap att hoppa 160, eller hade inte ens förmåga att hoppa 160, men jag gjorde det i alla fall. Ja. I tron om att det faktiskt bara skulle gå, och att det är så här det känns och det är så här det ska vara.
Ja.
Och det är också återigen en stor fördel att jag inte visste bättre, för att jag gjorde det. men samtidigt idag så tänker man så här, hur tusan gick det till? Jag hade aldrig gjort det idag.
Nej, men det kan man väl säga att det gjorde ju, alltså jag tycker att det är jättehärligt att höra det här, därför att jag upplever ju många gånger att vi har ju en inställning många gånger i ridsporten att ja, men först ska man göra det här och först ska man göra det här och så ska allt vara perfekt och sen så eventuellt så kan man prova på någonting. Och du gjorde ju mer att du siktade ju, och sen vad du insåg, det var ju att jag behöver nog kunna göra mer för att det här ska bli hållbart i längden, eller hur man ska uttrycka sig.
Absolut, jag behöver bli bättre. Ja. Om det här ska kunna funka varje gång, inte bara en gång.
Ja, men då hade du ändå provat till det, och det tycker jag är jag tycker det är alltså att man ska sätta målet först och sen så börjar man se vad behöver jag göra då, istället för att göra jag kan bara göra det här för jag har det, jag har ingen häst som funkar till det och jag kan inte det, så jag kan inte ha det målet. Och det är ju väldigt viktigt. Jag pratar ju väldigt mycket om det, just att målet är ju inte din häst, utan målet är ditt. Det är du som vill det här.
Sen man får inte sätta begränsningarna innan man har provat.
Nej, precis. Så det är ju väldigt, väldigt bra. Hur tänker du då, alltså när det har under tiden sen framåt, vad kan du säga, har det kommit några avgörande händelser eller avgörande personer in i ditt liv eller så, som du känner att här har det skett en brytning, en förändring, en förskjutning eller vad man ska säga så?
Ja, men om man liksom börjar från början, så har jag då hela tiden varit lite som Pippi Långstrump. Det här har jag inte gjort förut, men det kan jag säkert.
Ja.
Och under vägens gång så är det ju flera stycken ledare eller personer, ja, kanske man ska säga istället, som har bromsat mig på vägen. Mer eller mindre sagt att det här är inte good enough, det här är, din häst är inte tillräckligt bra, du är inte tillräckligt bra på dressyr, du kommer inte komma längre.
Nej. Och hur har det landat hos dig då?
Jag har ju först blivit jätteledsen, blivit jättebesviken och tycker att jag är minsann lika bra som alla andra. Men det tar mig jättehårt. Samtidigt så när det börjar smälta in och när jag har delat det då, främst då med min mamma egentligen, men också då med min pappa på den tiden, så blev det ju mer än de där människorna ska se, eller de ska minsann få se, utan användarnas svåra ord liksom, utan det var lite mer jädra namma känsla, jag ska minsann visa dem.
Ja. Så det vändes till en motivation.
Motivation till att överbevisa att de hade fel. Men självklart förstår jag ju då att jag måste göra någonting för att komma över den här, för att kunna överbevisa dem. Jag kan inte fortsätta i samma spår.
Nej.
För uppenbarligen så är det spåret inte tillräckligt bra.
Nej.
Så att jag vet, när jag vann junior-SM så fick jag höra att ja, nu har du vunnit junior-SM, men du kommer aldrig komma högre om du inte utvecklar ditt markarbete till exempel.
Ja.
Så att jag har aldrig haft bra hästar. Det är väl fel att säga att jag har aldrig haft bra hästar. Jag har inte haft tillräckligt bra hästar. Så att jag har fått utveckla dem hela tiden. Och då började jag träna dressyr, framförallt då för Eva-Karin Oskarsson på Strömsholm. Hon hjälpte mig egentligen att ta det första stora steget. Så jag lärde mig bättre att gymnatisera mina hästar bättre. Och sen vann jag Young Rider-SM. Och så fick jag höra det, ja Linda, det är jättebra, men du kommer aldrig komma upp på seniornivå, för dina hästar är inte tillräckligt bra.
Nej.
Och då kommer man ju samma visa igen, jätteledsen, jättebesviken, och tycker minsann att ja, men jag har ju gjort lika bra resultat som alla andra, varför inte jag bra nog, och sådär. Då ältar man det här igen, hela den proceduren. Och sen så har jag liksom fått hjälp ändå hemifrån och vända det här och liksom att vi ska minsann visa dem.
Ja.
Så att jag har ju såklart haft jättemycket stöd hemifrån från min familj. Att de har varit ganska starka i det här, utan att egentligen bara... Det är klart att vi jobbar hårdare.
Ja.
Det är lite den mentaliteten, vi får jobba hårdare bara.
Ja, nej, men det är väldigt, och det är ju en, alltså det kräver ju en stark tro på det man gör också, och också, så att det är ju lite grann, alltså vilka mentala egenskaper skulle du vilja säga att du har som har hjälpt dig då i det här?
Jag skulle ju säga att det är fighting spirit. Fast jag har ju också fått hört i hela min karriär att jag är för mycket, alltså att jag skulle behöva tagga ner snarare. Men jag skulle ändå säga att det är det som har gjort att jag håller mig kvar på den här nivån som jag är idag också, och att jag hela tiden har utvecklats. Jag tycker fortfarande att jag utvecklas hela tiden, och det är för att sporten utvecklas hela tiden, så att man kan
inte sitta blir, och det blir liksom tvunget om man säger så.
Ja, precis. Så jag skulle väl egentligen säga att det är väl de största orden som jag har, att jag har den. Jag skulle inte säga att jag är tävlingsinriktad bara, utan mer ett fighting spirit för att minsann liksom bevisa att det går och att det ska kunna bli bättre.
Har du använt dig någon gång av någon typ av mental träning?
Absolut, jag har gjort jättemycket. Jag har haft hjälp av Anders Svärd. Och vi har jobbat väldigt mycket med egentligen mer teoretiskt snarare än fysiskt, hur jag ska kunna bli bättre.
Men du känner att det är någonting som du har haft med dig som har hjälpt dig i det att utvecklas vidare?
Ja, absolut, det är kanske ett av stegen i den här trappan också, för att lyfta mig själv. Kanske många gånger just den här att jag kanske blir lite för på ibland och vill kanske lite för mycket, att någonstans kunna hantera den
känslan. Temperera lite grann, eller vad man ska säga. Temperera det hela.
Kanske någonstans acceptera att jag kan inte vinna varje klass, utan det är bättre att vara placerad i varje klass istället för att vinna en klass och förlora 10 klasser. Så är det bättre att vara placerad i 7 eller 8 klasser istället.
Ja. Och vår sport är ju lite grann så också att du kan ju göra en väldigt bra prestation som på ett ställe räcker till en seger, men på ett annat kanske räcker till en 15:e plats. Alltså fast prestationen är lika, kan man säga liksom. Så är funkar
det. Det är det som också.
Vi kan ju inte göra någonting när vi väl har ridit, så det är bara att vänta.
Ja, och det är det som gör att sporten också är så elak många gånger, just att som du säger, man kan göra precis en lika bra prestation, men att det inte ger vinst.
Det går ju inte att förändra. Det är skillnad om man till exempel tar ett galopplopp eller så, där man kan se att det är någon som kommer flåsande i hälarna och man kan förändra någonting där, men det kan du ju inte göra i hoppningen, utan det är ju så, du kan gå in och göra ditt allra bästa helt enkelt, och sen så får man vänta. Det är, om man ska vara hårdrar i hela, det, så är det ju, och det gäller ju också som sagt att hantera det. Hur vi pratar ju lite grann här, eller du pratar om det här med motgång, och hur känner du när det har gått bra? Hur hanterar du det? Hur har du något på när det har varit
liksom? Alltså jag har ju fått tvinga mig själv ganska ofta att skriva ner varför det har gått bra. Och det tycker jag är nästan det svåraste. Det är jättelätt att skriva ner när det har gått dåligt, och man kan analysera varför det har gått dåligt, men det är jättesvårt att analysera varför det har gått bra. Så det har jag väl gjort ibland. Och så försöker ju att, om man nu har haft en framgång, att försöka göra likadant nästa gång. Det är ju det egentligen som
det är ju en framgångsfaktor, om man säger så.
Härma situationen så mycket det bara går igen.
Har du tycker du att du har liksom haft någon framgång med det? Alltså, har du kunnat göra så?
Jag hade en häst för jättemånga år sedan som aldrig var felfri. Den presterade aldrig egentligen några bra runder. Och sen så hade jag varit i Frankrike och tävlat, och hade väl egentligen bara några dagar på mig innan jag skulle rida på Ryttarstadion i Stockholm och rida Grand Prix där. Och då blev det så att den hästen var tvungen att longeras då, för jag tyckte att det blev ju liksom ganska tufft med en lång resa, och så skulle den åka och tävla där, så den fick ju inte, jag trimmade den inte, jag hoppade den inte eller någonting. Och så kom jag dit till Stockholm. Och så vann den här stora Grand Prix. Vilket liksom var ju sensationellt i hela vårt team. Det var ju fantastiskt att det skulle kunna hända. Och självklart så förstår jag att det har med flera faktorer att göra. Inte bara att den longerades dagarna innan. Men jag förändrade det. Så tävlingen efter så gjorde jag ändå samma arbetsschema för den innan. Och så lyckades den vinna tävlingen efter också. Och det var ju någonstans där jag började förstå att copy-paste, alltså försök göra likadant igen. Och det, det är just det där att det svåra är ju nästan att först hitta systemet som fungerar.
Ja.
För att man måste också prova sig fram både sig själv och med hästen på olika sätt. Men när man väl hittar det, då gäller det att verkligen försöka bevara och behålla det.
Mm. Upplever du att du har ett väldigt tydligt system i det du gör, eller tar du in, alltså hur pass påverkbar känner du att du är från yttre faktorer, där du ser andra och du hör och ja, du vet, allt sånt liksom?
Jag är ganska skeptisk. Mm. Alltså nya rön och nya råd och sånt, det ska rätt mycket till att jag bara byter. Det gör jag inte. Men samtidigt är jag väldigt, väldigt nyfiken. Mm. Och jag söker hela tiden utveckling.
Mm.
Men jag skulle aldrig byta rakt av. Det skulle
nej.
Jag göra.
Nej, och jag kan ju bara, det glädjer mig att höra det, därför att det är väl någonting som jag försöker också, just det här när man bygger en stabil grund, att man behöver träna sig också att tro på sin grund. Alltså så att man har en grund att tro på. Sen kan man ju naturligtvis förändra, göra små förändringar, och det är ju det som är utveckling, men någonstans så behöver man ändå för att hitta, mycket i det här handlar om att träna i att tro på det man gör, eller hur?
Absolut.
Har du någonsin känt att du tappat tron på det du gör då?
Ofta. Det tror jag att alla idrottare gör. Mm. Att man börjar tvivla när det kanske går emot. Så det händer väl väldigt ofta. Och jag, eftersom ridsporten är också ganska ensam, så blir det att man, eller man, jag skulle säga jag själv, man diskuterar ganska mycket med sig själv. Varför är det på det här sättet? Hur ska det vara? Hur vill jag att det ska vara? Vad beror detta på? Alltså, det är ju frågor som man hela tiden måste ställa sig själv. Och jag tror ju någonstans alltid att man måste försöka gå tillbaka till det systemet som alltid har fungerat. Sen kanske man måste gå lite till höger eller lite till vänster för att sen kunna komma tillbaka till mittenlinjen igen. Så att det är ganska svårt.
Ja.
Det är en stor utmaning.
Om jag förkortar det hela så kan jag säga så här. Känner du att det är någon skillnad med dagens hästar som är ganska som är mer elektriska, alltså de är mycket mer kapabla än vad de var kanske i början av din karriär liksom, och så. Känner du att du har ändrat sätt att hantera, träna eller göra saker?
Ja, alltså absolut har jag ju det. Hästarna är ju som du säger, de är ganska annorlunda idag jämfört med vad de har varit tidigare. Och utvecklingen måste ju hela tiden gå vidare. Jag tror inte på, om man har en extremt het häst, så tror jag inte på att man ska göra på ett speciellt sätt hela tiden, varje dag. Jag säger inte att man gjorde det förr heller, men ibland så, om jag har en het häst och jag känner att idag så är inte den mottaglig, jag tänkte att jag ska hoppa idag, men den är inte mottaglig för att hoppa idag, då gör jag någonting annat. Så det är ju lite det att man måste alltid försöka hitta kvalitet, och kanske då måste man kanske frångå sina rutiner. Om man måste lyssna på hästen så pass mycket att idag är inte den mottaglig att hoppa studs, till exempel. Nej, okej. Om jag nu måste hoppa så kanske jag ska göra några galoppbommar istället med ett galoppsprång emellan om den är extremt het. Eller, det kan vara vad som helst. Jag bara tror att man måste vara så otroligt lyhörd och inte bara gå in i väggen. Det kanske blir lika luddigt svar som frågan.
Nej, det var det här. Nu är vi inne på lite av de här luddiga frågorna. För nu kommer jag ha lite mer hästfrågor och sånt som också jag kommit fram till när jag jobbar just med ryttarens mentala inställning. Och hur alla som sysslar med hästar vet ju att allt du känner och allt du tänker går ju i princip rakt igenom dig till hästen och förmedlar en känsla hos hästen. Och här kan jag se stor liksom, påverkan på spänning och träning i tillit och andra saker. Har du liksom någon dels är det ju någonting som du naturligtvis upplever, men kan du känna det här att det här är någonting som du använder, alltså som du tränar och som du tänker på att liksom förmedla till hästen genom dina tankar och genom din avslappning och så vidare. För spända hästar har vi ju gott om, kan man säga. Liksom. Det är ju en svårighet, ja, idag.
Jag vet ju att vissa hästar ska ju aldrig ta sist på eftermiddagen till exempel.
Nej.
Och av den anledningen att liksom dagen kanske har dragit iväg och det kanske blir lite stressigt på sista hästen eller något sådär.
Ja.
Då är det bättre att jag alltid har den i början på dagen.
Mm.
Så att jag vet ju att är jag på dåligt humör och rider en väldigt känslig häst, då är det bättre att jag gör någonting annat den dagen. För jag kommer inte komma vidare med det.
Nej, nej.
Sen är det vissa hästar som skiter fullständigt i hur jag mår och tänker, ja men okej, då är det så. Men man måste lite tänka sig för vad det är för individ man sitter på.
Och kunna, ja alltså att man känner att man anpassar sig lite grann så att säga. Med passar sina tankar eller hur man nu ska säga om man kan göra det. Ja, nej men det är ju helt sant. Och någonting som är väldigt viktigt i hoppningen då, det är ju tillit mellan häst och ryttare. Alltså man behöver ju lita på varandra för att kunna hoppa de stora hindren. Och hur känner du att du förmedlar tillit till hästarna? Det är en svår fråga, men...
Nej, egentligen inte. Alltså det som jag tänker på, speciellt när jag sitter på unga hästar, att jag är väldigt bestämd. Så här ska det vara.
Tydlig.
Väldigt tydlig. Och att jag inte börjar fundera själv. Jag får inte fundera på om det här kommer gå tokigt.
Nej.
Eller
Nej.
Fundera på om hästen kommer tycka att det här är läskigt. Utan det här är någonting vi gör varje dag. Så varför ska inte du kunna göra det här? Så där är vi extremt tydlig. Sen är jag ju också ganska tydlig med att jag inte vill göra något högt.
Nej.
Jag gör väldigt ofta svåra saker men på väldigt låg nivå. Så att redan från start så gör jag bygger upp ett förtroende genom att aldrig hoppa högt.
Nej.
Och jag gör även om det är en kombination eller om det är en vattennatta eller någonting. Så jag är bestämd att det här gör vi. Det är inga konstigheter, men vi gör det aldrig högt. Så att det ska alltid kunna gå att ta sig över.
Ja, nej, men det är väldigt intressant att höra det du säger. För jag kan ju konstatera ju att hästarna lägger ju faktiskt inga värderingar i det vi gör. Alltså de sätter ingen skillnad i. De har ju ingen graderingssystem att det här är en svår sak eller det här är en lätt sak. Utan det blir ju utifrån det som ryttaren förmedlar. Och förmedlar man som du beskriver här att ingenting är svårare än det andra. Då blir det heller inte konstigt för hästen. Utan det blir ju så fort som ryttaren tycker att det här är en svår sak. Så förmedlar man ju också det.
Mm.
Ja, nej, det är bra och jättebra tips Linda tycker jag. Hur ser det ut framåt för dig nu rent personligen? Nu är det ingenting, men vad är dina planer och vad står fram för dig så att säga?
Ja, det är, mentalt så är det kanske egentligen den största utmaningen just nu att kunna, inte egentligen att motivera sig själv, för motivation har jag hela tiden, men just hur man ska tänka. När ska hästarna vara i form? Det är jättelätt att överträna nu. För att, men den första tiden så tänker man ju så här, ja men det var jättebra, då ska vi träna på alla detaljer och allting som man inte kanske känner att man lägger tid på annars. Och det där övertränar, vad säger man, att det är väldigt lätt för att man övertränar hästen.
Ja, det är bra att du säger det.
Och sen, För jag tror egentligen att ryttare är ganska ambitiösa. Jag tror inte att vi är ett lat folk att liksom, men gud vad skönt, nu kan vi släppa ut hästen i hagen. Liksom. Utan vi ser möjligheten snarare i det här läget. Och det som vi fokuserar mitt stall på väldigt mycket nu, vi har ju naturbana, alltså en liten terrängbana som vi har på gården, och där gör vi nästan allt markarbete på hästarna. De går in i paddocken när vi behöver väl hoppa, om vi gör något speciellt liksom. Så, men allt kavalettiarbete och liksom, det är backträningar och det är galoppträningar och det är skritthoppningar och allt sånt som vi kan göra faktiskt ute på terrängbanan gör vi. Och det tror jag också gör att vi kan hålla hästarna mer sunda och mer motiverade. Och vi själva också.
Känner du att det är en skillnad som har blivit på grund av det här tävlingsstoppet nu, eller är det någonting som ni ändå gör?
Det är något som vi egentligen alltid har gjort, fast vi lägger mer tid på det nu. Jag är, som jag sa, det är liksom ofta inspirerad och hela tiden hitta nya saker. Och jag menar, som jag sa, det som vi har gjort nu lite grann, att vi skritthoppar där ute, det gör ju att hästarna blir starka. Så att det kanske blir mera av skolarbetet där ute, alltså snarare.
Och det är ju faktiskt väldigt roligt att du säger det, för att många gånger så pratar ju man mycket om det här med att variera arbetet för hästen och så vidare. Men jag tror att mycket av variationen är just det i det du beskriver, att man gör samma saker men man gör det någon annanstans. Det är en variation lika väl. Det är inte så att man måste göra en massa olika saker, man gör ju samma. Liksom, om man säger så. Och det är ju väldigt bra alltså att ha det som tips, att man faktiskt kan arbeta hästen ut i skogen. Det behöver inte vara på en bana alltid. Vad tror du rent allmänt då för ridsporten? Vad tror du det här kommer att betyda? Vad är din uppfattning?
Alltså det är väl lite som, just nu finns det väl professorer som kan göra sådana saker bättre såklart. Men jag kan väl säga att jag hoppas väl kanske snarare att vi ska börja komma igång och tävla i Sverige. Att våra nationella sport kanske blir starkare och ökar, så skulle jag väl säga. Det är väl vad jag hoppas. Jag vet inte, jag vågar liksom inte.
Nej, alltså man kan ju bara spekulera. Men jag kan ju också liksom tänka så att jag tror att det kommer att det här stora resandet kommer att dämpa sig. Min personliga tro, det är väl att vi backar lite grann, så det kanske är som det var på 90-talet, att man, ja, man tävlar och man tävlar utomlands, men man kanske inte far fram och tillbaka mellan Abu Dhabi och Shanghai och så hela tiden, utan att det blir lite mer rimligt. Rullande lastbil kanske.
Ja, det är ganska intressant. Det är ju ingenting som jag kan någonting om, utan vad jag bara hört andra prata om, just det här med att hästarna ska åka tåg mer. Det är väldigt spännande.
Det är ju väldigt spännande. Det gjordes det ju förr i världen, långt före vår tid så att säga. Så åkte de ju.
Det ska bli väldigt spännande att se om det skulle kunna bli någon utveckling med det.
Ja, alltså rent spontant så känns det ju som ett bra transportsätt för hästar, kan jag tycka.
Verkligen.
Det rullar ju på där och det blir inte så mycket störningar. Så det var intressant. Det har jag inte hört. Väldigt, väldigt spännande. Tack Linda. Jag skulle bara vilja nu, eftersom du har varit väldigt förmedlat väldigt bra saker. Men om du skulle få välja så där, om du vill skicka med till en ryttare som nu vill nå toppen. Vad skulle du säga? Vilka tre saker, och det kan vara egenskaper eller vad som helst. Vad tycker du är viktiga? Vad vill du skicka med?
Ge aldrig upp. Ha tålamod. Vad mer skulle jag säga då? Vill man så kan man.
Ja. Jättebra saker. Verkligen. Sanna, och du är ju som sagt ett alldeles levande bevis på att det faktiskt går att göra det här som man kan drömma om som ponnyunge och faktiskt göra det hela vägen. Så att det är ju jätteroligt. Tack så mycket Linda. Du får ha en fortsatt bra dag. Vi hörs av. Ha det bra.
Tack snälla, det var kul att ha.
Så, det var första delen i min och Sporre Academys samtalsserie med personer inom ridsporten. Vill du läsa mer om Linda Hed så har hon en hemsida, lindahed.com, och finns på Facebook också under namnet Linda Hed och även på Instagram. Så jag tackar dig för att du har lyssnat och jag hoppas vi hörs igen.